right. That ain't right.
P3, Sveriges Radio.
Här är kort. Nu vid 10-tiden svensk tid väntas USAs president Donald Trump presentera nya tullar mot flera länder. En pressträff förväntas inom kort och i appen SR Play kan du följa de senaste beskeden. Än så länge är mycket oklart kring vad som kommer presenteras, men så här säger den fristående ekonomijournalisten Christian Åström om Trumps väntade tullar och vilka effekter de kan få för Sverige.
Det han gör nu är att han öppnar ett handelskrig mot hela världen. Och då är frågan om den amerikanska ekonomin är så pass stark och hans position också då klarar det i längden. Men om vi säger då att detta är långsiktigt, ja, då finns det olika beräkningar. Och de beräkningar som är gjorda på svensk ekonomi och hur det kommer att slås, så ja, man säger då 16% av exporten till USA, så kommerskollegium blir lite löjligt med sån exakt siffra, men där i häradet kommer då att minska. Mm. Men vi måste också tänka på då de här leveranskedjorna. Vi kan ju exportera produkter till Polen idag som hamnar i USA. Framförallt till Tyskland som sen hamnar i USA. Så att effekterna är, skulle jag nästan säga, är omöjliga att räkna på, för de här leveranskedjorna är så komplexa.
Rapporterade ekonomijournalisten Christian Åström. Och här i Sverige säger sig mer än var fjärde kvinna mellan 16 och 29 år har blivit utsatt för hot eller våld på jobbet det senaste året. Det här visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Lars Löv är chef där.
Det vi har sett här är ju att unga kvinnor hamnar oftare i de situationer där de riskerar att hamna i det. Och det är ju en fråga om planering, arbetsledning och kanske också om hur man jobbar i olika branscher.
Även unga män uppger att de utsätts för hot eller våld på jobbet, men en lägre andel än bland kvinnor. Så till Gaza. Ja, på flera håll i Gaza har det varit nya demonstrationer mot Hamas ikväll, precis som i förra veckan. Vår internationella korrespondent säger så här om vad demonstranterna säger.
Barra, 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 barra. Ut. Hamas. Vi har fått nog av Hamas. Hamas måste försvinna helt och hållet. Så låter slagorden ikväll i framförallt Beit Lahia i den norra delen av Gazaremsan. Beit Lahia har blivit ett område dit folk från Jabalia och andra områden i Gaza har tagit sig, just eftersom att deras hemområden är för sönderbombade. Så att demonstrationerna pågår just där idag, och det är fortsatta, ska vi kalla dem för, sällsynta demonstrationer mot Hamas.
Rapporterade vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström. Ekots nyheter i P3 klockan 10 med Marcus Landén.
Och sporten börjar med kvällens hockeyslutspel i Allsvenskan. Djurgården vann kvällens match mot Södertälje och har kvitterat till 1-1 i matcher i bäst av 7. Ikväll vann Djurgården med 7-3. Och från hockeyallsvenskan till Svenska Hockeyligan.
Nu är det bekräftat. Jörgen Jönsson lämnar tränaruppdraget i Växjö Lakers. Klubben meddelar också att den assisterande tränaren Emil Rasmussen gjort sitt, och också de tre spelarna Viktor Stjernborg, Emil Larsson och Marcus Sylvegård. Jörgen Jönsson tränade Växjö Lakers i 3 år och tog laget till 1 SM-guld. I år åkte man ur SM-slutspelet i kvartsfinal mot Luleå.
Reporter var John Riggebo, P4 Kronoberg. Och nu över till innebandy. Kalmarsund kunde bli semifinalklara ikväll, men så blev det inte. Matchen gick till förlängning efter 7-7 vid full tid. Pixbo vann efter straffar. Allt avgörs i den sjunde matchen. Och Helsingborg är klart för semifinal i handboll och slog ut Malmö. Matchen slutade 30-23. Och nu ska vi till curling-VM. För det gick bra för Sverige i kvällens match mot USA. Det blev en enkel vinst med 7-1. En viktig match enligt Sveriges Oskar Eriksson.
Det är typ halva serien spelad nu, och med de här två förlusterna vi har innan så har vi inte råd med många fler om det ska se bra ut för slutspel. Så en riktig nyckelmatch med ett USA som var en match bakom oss. Så mycket bra, värdefull information framåt också med stenarna som de hade preparerat om. Så det curlade nästan dubbla mängden mot vad de gjort de första matcherna. Så amerikanerna hittar inte in i det lika bra som vi gjorde. Så det känns som vår formkurva är uppåt under hela mästerskapet. Så kan vi fortsätta som vi har gjort igår och i den här matchen idag, så ser det väldigt lovande ut, tycker jag.
Snälla, kan du svara, kan det inte bara vara som om inget hänt? Snälla, kan du svara, kan det inte bara vara som om inget hänt? Se att du ställer upp dörren, jag kan gå rakt ifrån klubben till din säng.
Sveriges Radio.
Thank you.
det här är David Druid. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio Play.
Matilda Ronges obekväma falska lilla fruktansvärda. Sådana baby.
Axlarna sjunker ihop, du blir framåtlutad, du tittar ner i marken och huvudet liksom sjunker ihop lite grann.
Ja, men det är någon slags association.
Sträck på dig, bak med axlarna.
Ja, det var faktiskt jätteskönt. Gud, jag växte flera centimeter.
Och så tänker du, jag är Matilda Ronge, den coolaste på gymnasiet. Och sen så tar du vid.
Ja, jag blev ju någon slags persona non grata igår, lite ofrivilligt.
Ja, du har ju liksom byggt en identitet i det här programmet med att vara så ängslig och töntig och inte veta vad du ska göra och hej och hå. Och så kommer du då till vår kännedom igår av inte en, utan två.
Fler.
Fler till och med. Personer som du har liksom gått i skola med dig att så här, well, hon var väldigt cool. Mm. She was one of the cool guys.
Men det är också en vrång bild, tycker jag. Men jag har ju då försökt... Jag har inte valt riktigt vilken väg jag ska gå, om jag ska pudla eller om jag bara ska välja ilskan. Vi får liksom se.
Men kör båda då. Börja med
Det var så hårda ord igår också. Att det var ett lögnaktigt svin och så skitsnackerskan, sa du. Men alltså, ja, det känns också som att jag en gång per kvartal måste förtydliga och liksom att jag inte hymlar med att jag är en falsk också. Det är ju mitt falska obekväma hål. Ni bara nickar. Gud, det här är som en utfrågning. Alltså det är ju en del av min överlevnadsstrategi. För att min ängslighet, den är ju liksom inombords ofta, att jag liksom imploderar. Och då använder jag min falskhet som en försvarsmekanism. Psykisk ohälsa syns inte alltid på utsidan.
Nej, just det. Så här kan psykisk ohälsa också se
ja,
ut.
Och jag vill bara förtydliga det. Och jag tycker liksom att ångest och falskhet i mitt fall ofta går hand i hand.
Så på vilket sätt är du falsk då? Är du falsk för att du har ljugit om att du var cool i gymnasiet?
Jag har inte ljugit.
Eller är du falsk för att du låtsades vara cool i gymnasiet och det var falskhet?
Ja, men ja, exakt. Eller att jag uppfattade det som cool. Alltså, jag har också konkreta exempel, vill jag säga. Men jag ville bara förtydliga det här först. Att nu mår jag jättedålig.
Men vi är en oberoende domstol. Vi är inte biased i det här.
Nej.
Vi gör neutrala, opartiska bedömningar.
Ja.
Så du behöver inte känna dig stressad.
Men jag har ju då... för jag tänkte att jag måste ha lite konkreta exempel här så ni ska förstå. Att jag var väldigt ängslig redan i gymnasiet. Och nu har min mor vaknat till liv, ska jag berätta för er.
Mamma Ronge.
Mamma Ronge, eller Nymera. Eller jag ska inte säga vad hon heter. Hon heter Nyman.
Nymera Nyman. Ja,
men, jag ska inte säga vad jag tror efter. Men hon heter det här.
Mamma före detta
jag måste
Ronge.
Vara transparent, kände jag. Men och hon tyckte det var ganska kul att det här drevet kom. Men hon har också kommit med vittnesmål som är väldigt viktiga för det här, som jag hade liksom glömt bort om hur jag var i gymnasiet.
Vänligen presentera vittnesmål.
Ja, och då, jag hade glömt bort det, men jag brukar ibland få skjuts hem från skolan. Men jag tyckte det var så pinsamt att av någon anledning att få liksom skjuts, eller att liksom mamma skulle så rulla in på skolgården. Mm. Så jag bestämde då liksom att hon alltid skulle hämta upp mig 20 meter från skolan.
Aha.
Där jag fick liksom gömma mig i ett buskage, blev en container som en langare, för att hon skulle hämta upp mig där. För att det inte skulle vara lika pinsamt. Det är väl ett bevis på att ängsligheten grodde redan då.
Just det. Men är det också ett bevis på att du var cool?
Nej, men sen tycker jag det är viktigt också att...
För att du hade en sån fallhöjd från coolhets... nivån som du låg på. Så ifall mamma hade hämtat upp dig, det kan liksom inte en cool person acceptera.
Men så här också, den här skolan, jag vill också understryka det här är ingen cool skola vi pratar om, utan det är liksom...
Du sa att du gick på Montessori.
Men det var ju i... Vad blir det? Mellanstadiet och högstadiet. Okay, men på gymnasiet, det var liksom en tönt skola med plugghästar. Mm. Vi hade liksom tävlingar mot en annan skola en gång per år och vi liksom torskade i alla grenar, alla bollsporter. Det enda vi vann i varje år, det var schack.
Var det Lund älskade katte?
Ingen av de skolorna var det faktiskt. Så att ni liksom förstår vad vi jobbar med. Så liksom på den här coolhetsskalan då. Så, alltså, om jag uppfattade det som cool, så jag var liksom ingen rikstönt, men jag var liksom en tönt med potential, kanske man kan
säga. Tönt med potential, vackert.
Potential att bli vadå?
Men det känns inte som ni är övertygade, men så här, jag hade också 50 poäng för lite när jag skulle ta studenten, så jag behövde gå någon så här kurs till.
Coolt. Det är coolt att inte plugga och coolt att skita
det var inte
i.
Det var inte att jag inte pluggade, det var bara att jag behövde välja någonting till. Och jag var ju, hade jag varit cool, då hade jag valt något så estetiskt, musik, bild, kanske någon så idrott. Men Matilda Ronge valde natur och friluftsliv. Jag gick ut med naturnördarna och tältade över natten. Vi hade liksom fågelskådning. Förstår ni ändå vad vi jobbar med?
Jag är beredd att lägga mig, Matilda.
Matilda var inte cool.
Hon var verkligen inte cool.
Nej.
Jag måste också be om ursäkt om jag har uppfattats som cool. Det var verkligen inte meningen.
Väldigt svårt att se hur du uppfattades. Uppenbarligen, ja, så gjorde du det.
Det är liksom någon bra. Jag förstår, men ni förstår liksom, ja.
Men det måste ju vara den här såna enorma jävla töntar som man har skickat in då.
Ultratöntarna.
Alltså så, I'm the man in the plastic bubble som man har skickat in.
Ja.
Alltså folk som är med så syr gasmask och lever i en sån upplåsbar bubbla för att de inte får komma i kontakt med bakterier utanför. Mm. Så Matilda var cool.
Mm. Ja.
Hon fick vara ute och fågelskåda. Cooling.
Jag tänker också att konsekvenstänket kommer så sent. Så min ängslighet har ju byggts upp från gymnasiet och liksom blommade ut som mest när jag var 25. När liksom hjärnan vuxit ihop. Så det är mycket jag gjort i gymnasiet som jag liksom skäms över än idag. Om man kan... Jag vet inte vad jag vill säga där.
Domstolen bedömer din historia som trovärdig.
Mm.
Och du är härmed friad.
Tack.
Från att ansetts
från att
varit
ha
cool.
Ansetts varit cool. Du är friad.
Matilda Ronges obekväma falska lilla fruktansvärda. Dogma baby.
Förvånar mig att hon ändå kunde missuppfattas som cool.
Ja, jag är lite skakad.
Rakt av felaktiga uppgifter.
Ja, dementerat.
Jättebra.
Du var säkert cool på något sätt. På ditt sätt.
På ditt sätt, ja. På mitt.
Du vågade vara dig själv, kanske?
Det var jag verkligen. Eller var jag? Nej, ja, jag vet. Nu släpper vi det här.
Hejdå.
Nu vänder vi blad.
Said, "Shawty, would you call me?" She said, "Pardon me, are you balling?" I said, "Darling, you sound like pausing. oh, so you're one of them freaks. Get geeked at the sight of an ATM receipt, but game been peaked. Dropping name, she's weak, tricking off. This laws must take me for a geek. Quick way to eat, deep place to sleep. Rent a car for a week, trick for retreat. No, go on the raw sex, my ace test is flawless. Regardless, we don't wanna get involved with all them lawyers and judges, just to hold grudges in the courtroom. I wanna see your support, bro, and I support you.
Det här är veckans P3-hit.
Relationships, Haim här i morgonpasset i P3. Han skrev historia under Vasaloppet 2025. Som 18-åring tog han skidtalangen från Bjursås hem hela titeln som den yngsta någonsin att vinna Vasaloppet. Nu har vi äran att få ha honom i studion. Välkommen Alvar Milberg! Tack så mycket. God morgon.
God morgon.
Vi är ju uppenbarligen helt oinsatta, men vi kommer väl bli mer insatta i det här med skidor, för alla frågor som vi har ställt till honom har varit hur dumma som helst.
Ja, Alvar har varit så, nej, alltså jag vet inte. Ja, eller menar ni?
Ja, jo, det är klart att man har två skidor. Men, ja. Men du, efter du gick i mål som den yngsta vinnaren någonsin så sa du det här.
Det går ju inte att toppa det här. Det är ju lite tragiskt att inse att man är 18 år och det kommer aldrig kunna få uppleva något sånt här igen.
Vad deppigt det låter.
Ja, det är ju just där och då så är det inte så deppigt, men ja, men alltså det var lite så jag kände och fortfarande känner lite att jag tror att det kommer bli väldigt svårt att toppa det där.
Även prestationsmässigt eller liksom tänker du känslan i kroppen eller vad är det du menar?
Nej, alltså prestationsmässigt så tror jag att jag kan liksom göra bättre grejer, men det är ju just den där känslan i kroppen efter att man har nått ett stort mål.
Mm. Men det känns lite som så här, det deppiga menar jag med att här, det finns en uns av att det känns som att någon slags livslust har gått ur kroppen.
Nej, just där och då så har jag aldrig haft mer livslust än vad jag hade. Det är väl alltså en känsla av att lite nu står man på toppen liksom rent så här, känslomässigt.
Hur länge har du drömt om det här? När börjar din skiddröm i livet?
Nej, men alltså Vasaloppet är ju verkligen en sån grej som är med en ända som man börjar åka skidor. Och det finns väldigt mycket barnens Vasalopp, ungdomsvasan. Och då finns ju alltid, man drömmer ju alltid om det stora Vasaloppet om man hänger med på Vasaloppsveckan. Så det har varit ett mål ända som man börjar åka skidor.
Men jag tänker så här, är man på den nivån som du ändå är på så har man kanske en känsla av att så här, det här kan jag ta hem. Eftersom man har ändå koll på tider och hur duktig man är.
Ja, exakt. Alltså jag visste ju inför att det är klart att det finns en möjlighet. Men det är väldigt många som har en möjlighet att vinna. Men det ska så otroligt mycket till för att du ska klara att ta det där sista steget och vinna det också.
Vad är det som ska till?
Det är ju så mycket olika liksom komponenter som bara allt ska stämma just den dagen. Så att det är nog väldigt många som har åkt Vasaloppet och har varit väldigt nära. Men det är ju väldigt få som lyckas med det.
Okay. När i loppet kände du så här, jag tar det här?
Jag hade en väldigt bra känsla under hela dagen. Men det är ju fortfarande, alltså det är 9 mil så det är väldigt många ställen det kan gå fel på. Så att jag hade väl liksom... Jag hade tron på det under hela dagen. Och sen var det inte förrän sista 50 meterna som man kände att det här, nu kan jag vinna. Liksom.
Vet du att när David första gången skulle ge sin son en naturupplevelse, då tog han med honom till en sån slänt bredvid en motorväg där det låg en massa sopor. Och sen hade han en sån 7-Eleven-mugg och så här fin skor. Och så gick han runt och letade efter blåbär. Inte det gulligt?
Jo, det finns nog. Det går nog att få finare naturupplevelsen, det tror jag.
Ja. Jag sa inte att det var den finaste. Jag sa bara från en naturmänniska till en annan.
Exakt.
Att vi har ändå det gemensamt. Att vi kan, liksom vi kan båda relatera till att man mår mycket bättre i naturen.
Ja, exakt. Det låter njutbart. Ja,
var det njutbart någon gång under Vasaloppet?
Ja, men i år får jag ändå säga att det var väldigt njutbart.
När njöt du under loppet?
Nej, alltså den känslan när man liksom kan åka med huvudklungan och bara mysa egentligen och slippa ta i.
Mysa, är det rätt ord?
Ja, men jag skulle ändå säga att det är rätt ord. Alltså vanliga fall så sliter man allt vad man har för att komma med och nu slet man lite mindre. Så det är en skön känsla och det var sol och det var perfekta förhållanden.
Läser man av de andra då hur trötta de är eller skiter man fullständigt i dem och bara kör sitt eget race?
Nej, det är väldigt mycket att man liksom ser hur mycket sliter de andra, hur många är med.
Hur mycket issnor har han runt munnen.
Mm. Exakt. Ja. Så det var väldigt skönt mentalt också när man ser att oj, nu...
Folk psykar bara... man också då genom att kanske så prata med dem och visa hur liksom, lite puls jag har och hur jag inte andfådd
överhuvudtaget. Såg ni Grey's Anatomy igår, grabbar?
Ja, just det. Jävlar.
Ja, men ja, så är det absolut att man... men det är också någon... fin balans där man vill inte visa att man är alldeles för pigg heller, utan det vill man ju liksom lite spara på tills man verkligen ska visa det. Men det är ju också, man åker ju där och kollar lite på de andra när de tar i och försöker liksom visa att ja, ni kommer få slita för att bli av med mig idag.
Jag älskar honom.
Ja, ja. Just as I thought
that it was time to say goodbye. I see you in the corner of mine, smiling like you never say goodbye. Can barely hold your gaze and I'm not shy. Words escape me as you pass on by. So graciously I told him of the glitter in his eyes. And he said it's your reflection, darling. Then he said it's your reflection, babe. I see the good in you. Do you see it too? My thoughts, you make them fly. Feeling like I've never seen the sky. Feeling like I've never seen the sky. The colors blue and light like crystal light. Hope that you can read what's on my mind. Simple, but I told him of the glitter in his eyes. And he said it's your reflection, darling. Then he said it's your reflection, babe. I see the good in you. Do you see it too?
Yeah.
2, Blur, här i morgonpasset i Petri. Vi sitter med Alvar Myhlback som vann Vasaloppet enbart 18 år gammal vann han i år. Mm. Vasaloppet 2025, säger man så?
Ja, det gör man.
Säger man Vasaloppet 2025?
Jag har känt mig så dum under hela den här tiden som du har varit här, Alvar. Men du, jag undrar ju då så här, du är 18 år, antar du att du går på gymnasiet eller är du så här, fuck the school, jag gör skitgrejen, man.
Det är lite så här är det nog.
Ja, det är så. Du går inte i skolan. Skiter du i gymnasiet?
Ja, så nu skulle jag... Jag är 19 år nu då. Jag skulle egentligen ha gått ut gymnasiet i vår. Mm. Men ja, vi kan ju säga så att jag har inte riktigt kommit så långt.
Du har inte helt, du har ett fullständigt närvaro om vi säger så.
Nej, exakt. Nej. Jag har kommit längre i min skidåkning än jag gjort i min skolgång. Mm.
Hur är det liksom att vara liksom nybliven krogkund i livet? Att kunna få gå ut på krogen och liksom vara en del av det där, den världen. Och också komma som Vasaloppet-vinnare. Har du liksom varit ute på krogen? Är det så att liksom tjejerna flockas som klasar runt dig och du high-fivar med liksom killar runt om på krogen? Eller funkar det?
Nej, alltså hittills har jag väl mest varit Vasaloppsvinnare som inte har varit på krogen. Men det är klart att alltså, man märker att Vasaloppet är stort i hela Sverige.
Hur har du blivit uppmärksammad då? Hur märker du av det? När det går liksom i Bjursås City...
nej, men det är klart att i Bjursjö är det väldigt stort. Det är inte en stor by och man märker att det betyder mycket för många.
Men när du går ner på samhälle?
Ja, nej men alltså...
Säger ni så, samhälle?
Samhälle, nej alltså... Nej, men man märker ju att om man går på Coop så... Det är många som vill säga grattis och sådär. Så att, det tycker jag är jättetrevligt.
Är du Dalapatriot?
Ja, men jag det får jag ändå säga. Jag älskar Dalarna.
Det känns som att man får Vasaloppet liksom i frukostflingorna från att man är liten. Alltså, det är som att man inte har ett val än något annat än att bli skidåkare.
Ja, lite så. Alltså, om man bor i Falun så är det väl lite... Ja, det är ju längdskidor som är det stora. Mm.
Det är det stora coola.
Ja, det får, eller om det bara är jag som tycker det. Och de jag har runt mig. Men... Nej, men alltså runt i Falun, Mora, det är ju klart det är ju mycket Vasaloppet och längdskidåkning.
Vad kul att du sa här under låten att Bjursås är Dalarnas Schweiz. En underbar bild.
Det är pärlan i Dalarna.
Toppen.
Din pappa, alltså när man vinner Vasaloppet då, vad får man då? Är det någon vinstpeng eller någonting sånt där? Är det en portfölj med kontanter eller hur funkar det?
Nej, det är ju lite prispengar, men det är ju alltså med Vasan så är det framförallt det att jag får sitta här som Vasaloppsvinnare och det kommer jag alltid få göra. Det kan liksom ingen ta ifrån en.
Just här eller för då vi har bara 10 till 9. Så det alltid kan du inte.
Fram till klockan 10 är jag också Vasaloppsvinnare. Alltså. Okay.
Hur är det med blåbärssoppa när man liksom går för vinst?
Det blir inte jättemycket blåbärssoppa. Man skulle önska att man hade tid med det, men det blev inte mycket blåbärssoppa i år.
Blev det någon blåbärssoppa?
Nej.
Nej. Är det så? Alltså, om du ska vinna så kan du inte stanna och dricka blåbärssoppa?
Nej, så är det.
Alltså jätteuttjatad, tråkig fråga som säkert är avverkad och folk bara tycker det är töntig. Men det här med att skita på sig, vad är det? Är det någonting som man gör? Liksom?
Nu, vi är ju bara ute i lite över 3 timmar. Så att det är inte ett jättestort problem för oss.
Nöden har ingen lag eller tid.
Nej, exakt. Nej. Men sen vet jag inte, alltså de flesta åker ju på, tar ju betydligt mycket längre tid och då kan jag tänka mig att det skulle kunna bli ett problem. Mm. Men jag slipper det hittills i alla fall.
Man ser inga utbuktningar i kroppstrumpan där på de som är framför.
Nej.
Nej, skönt.
Down. alla inom situationstecken vet att det pågår rakplundring. Men man vet också att det är extremt liten risk att någon ska åka fast.
De frågar om jag erkände något brott, men jag säger att jag har inget brott att erkänna.
Den senaste P3-dokumentären handlar om vrakplundrarna på Östersjön.
Oj, det här ska vi nog titta lite närmare på.
Vi hade liksom inget döljet.
Du hittar den i appen Sveriges Radio Play. Don't read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in.
So true. Gracie Abrams här i morgonpasset i P3.
Hur är det att få den där kransen runt halsen?
Det är en bra känsla. Den har man liksom, det har man sett framför sig väldigt många gånger och drömt om.
Mm. Finns den kvar? Har du den på väggen?
Den har jag inte slängt.
Vart är den någonstans då?
Den är hemma i Bjursås. Den är inte lika fräsch som den var 2 mars, men den lever.
Okej, men det är annars en sån fet krans att ha på dörren.
Mm. Som lite sån, stor.
Ja, lite stor, ja, precis. Kanske inte på plats. Ja,
den är lite för stor för det.
Ytterdörren, ja. Men du, vad var det jag tänkte på? Pappa då? Har han spelat en stor roll i det här?
Absolut. Jag har ju en väldigt stöttande familj generellt i det jag gör. Så att de tillåter mig att hålla på med det jag gör och stötta mig i det. Så att, absolut att de har en väldigt stor roll i det.
Har du några skidlegender hört av sig efter Vasaloppsvinsten? Typ Gunde, Wassberg, Kalla?
Nej, inte just någon av dem du nämnde där. Men alltså, Vasaloppet är ju världens största skidtävling. Så att, jag tror att alltså, det är ju respekt att vinna det.
Mm. Hur bra liksom, vad betyder det liksom, vad indikerar en Vasaloppsvinst på hur bra man är på längdskidor liksom på elitnivå?
Ja, alltså längdskidåkning är ju väldigt mycket mer än Vasaloppet också, så att det finns ju väldigt många olika former, men man är i alla fall bäst på just Vasaloppet, och det i sig är ju stort.
Och vad, hur ser det ut här framöver för dig då?
Nu ska jag inte tävla på väldigt länge. Så nu är det lite semester här i någon vecka. Och sen så ska vi börja träna för att förhoppningsvis kunna göra samma sak nästa år igen.
Vad gör du när du har semester? När du är ledig och får bara koppla bort skidorna, vad gör du då?
Ja, men det är väl att ta igen lite tid med familj och vänner och sånt. Och vara på lite såna här grejer och få gjort sånt som man inte kan göra när man är borta.
Inte en superresa till Magaluf?
Nej, det har inte planerat.
Inte grabbarna grus där?
Nej.
På Mecca? Nej. All inclusive?
Säsongen på Ayia Napa?
Det ska jag inte göra.
Men vad är den optimala semestern då? Är det bara liksom ligga hemma hos familjen?
Varierar. Alltså man gör det man har lust att göra. Det blir ju mycket, mycket spontant.
En stor snackis kring dig är att du vill liksom inte välja mellan långloppsåkning och traditionell åkning. För den som inte är insatt alls, vad skulle du säga, vad är skillnaden där, ifall du ska förklara för en treårig?
Nej, men det är ju två helt olika arenor. Två olika former att tävla i längdskidor. Och jag gillar väl att göra både och. Men det är väldigt många som tycker att jag ska välja ett av dem. Men
vad är skillnaden då mellan traditionell och långlopp?
Ja, men traditionellt är ju mycket snurra på en tuff bana då, och korta lopp. Och långlopp är väl ofta kanske lite plattare och ganska mycket längre.
Känner du en press på att du bara måste välja typ, eller?
Nej, men det är ju väldigt många andra som känner press att jag måste göra det. Så att,
varför det? Varför vill de det?
Ja, säg det.
Men är det någonting sånt där, om jag är orolig för om jag väljer båda så blir jag inte bra på någon av dem riktigt till 100%?
Ja, exakt. Så är det nog. Men
de har inte träffat Alvar?
De känner inte mig. Nej, men jag har ingen stress för det. Och jag trivs med det jag gör nu.
Pikat i karriären än så länge med Vasaloppet och vinna den. Vad är målen nu framöver då?
Jag hoppas verkligen att jag inte har peakat i karriären, men
än så länge menar jag.
Ja, än så länge så var det kanske piken. Jag vill fortsätta och bara utvecklas och förmodligen göra bra resultat framöver.
OS, eller vad ser du något sånt framför dig?
Det är OS nästa år. Så att
vad tror du om dina chanser där? Att ta dig dit?
Ja, vi får se. Det är väl inget jag vill liksom
prata om.
Nej, men det är inget som jag vill säga liksom är ett mål eller att jag ska ta mig dit, utan det är ett OS nästa år och så får vi se. Det är också bland, eller kanske det största man kan göra som längdskidåkare.
Men du, till exempel, jag såg det här programmet där Gunde Svan ska lära massa folk som inte har åkt längdskidor överhuvudtaget och sen så ska de åka Vasaloppet.
Såg du det?
Ja, det såg jag.
Ja. Men det är i alla fall, där berättar han om hur han visualiserar väldigt mycket inför att när han skulle vinna något lopp då till exempel, och att han sprang runt där och liksom så hoppade upp på en stubbe och liksom så, jag ska träna så pass mycket så att jag ska ha orken kvar och liksom göra ett glädjeskutt på pallen liksom med den här kransen runt och allt det där, så att han liksom visualiserade sig, så varje lopp som han sprang då för att liksom träna upp konditionen, så hade han en stubbe som han hoppade upp på, för liksom så, en tydlig visualisering för hur liksom hur känslan är då och vad det är som kommer ske. Är det så att man jobbar väldigt mycket med the secret, eller vad man ska säga, visualisera liksom hur det ska bli när man tränar?
Ja, men alltså, man tränar ju typ 1000 timmar per år och man har ju, det finns en tanke bakom det man gör och man vill uppnå någonting med det. Och då man har ju tydliga mål för vad man vill göra under sen när säsongen kommer. Och det är väl det man har i huvudet när man mår som sämst på träning och är som tröttast.
Men du, innan vi släpper dig, Rex Hansson skriver in, kan du fråga hur det ser ut att göra sig ett levande på skidåkningen? När man liksom kan leva på det, är det sponsorer etc. Hur ser det ut? Är det bökigt?
Ja, alltså det är ju, ska jag väl säga att det är inte världens största idrott. Och det är inte, eller de flesta kan inte leva på det. Men det är väl en kombination med att man ska åka åka fort, prestera bra och sen ha bra folk runt omkring sig med sponsorer och sådär.
Du, vi önskar dig all lycka till och tack för att du tog dig tid för att göra den absolut dummaste intervjun du någonsin kommer göra. Alvar Myhlback, tack så mycket för att du kom till Morgonpasset.
Tack.
Hej, det här är David Reed. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
Then no fit touch my energy.
Sveriges Radio.
I don't know.
but I hate him. Feels undeserving. I love that he's like this. I hate that I'm like this. You deserve somebody who throws their arms around you in August blue horizons. I looked at your face and I knew that I found it. I don't know nobody who knows somebody like you.
P3, Sveriges Radio.
Och här är Ekot. För en knapp timme sedan så meddelade USAs president Donald Trump att USA inför handelstullar på varor från länder över hela världen. Och på plats i Vita huset där Trump alldeles nyss slutade att tala så har vi vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Och Gina, vad kan du berätta om de här nya tullarna?
Ja, Donald Trump har precis lämnat Rosenträdgården här i Vita huset där han just har meddelat att USA inför tullar mot hela världen. Ömsesidiga tullar som han kallar det. Han hävdar att USA utnyttjas, att USA har behandlats orättvist i världshandeln. Och här i Rosenträdgården räknade han upp land efter land, den ena handelspartnern efter den andra, och vilka nya tullnivåer det nu blir. När det gäller EU så höjs tullarna till 20%. USA inför alltså 20%iga tullar på all import från EU. Tullarna höjs även mot en rad andra länder, 34% mot Kina till exempel. Och basnivån, alltså grundnivån, kommer att ligga på 10%. Det vill säga all import till USA kommer att få tullar på minst 10%. Och de här nya tullnivåerna ska gälla från den 5 april, vissa av dem från den 9 april. Och han lutade sig i det här talet mot uträkningar som Vita huset gjort där man har vägt samman den kombinerade nivån av tullar och avgifter där han hävdar att EUs nivå gentemot USA ligger på 39% och i gengäld inför USA hälften av det, alltså 20%. Han framställer sig som generös och välvillig här, men hur Vita huset gjort de här uträkningarna är oklart. Och han öppnar också för förhandlingar. Han uppmanar utländska ledare att sänka sina tullar mot USA, vilket kan tolkas som att han öppnar för samtal. Men just nu är det detta som gäller. Trump satte sig nyss ner vid ett skrivbord som hade burits ut här i Vita husets trädgård och skrev under en presidentorder som innebär att USA höjer tullarna i ett svepande beslut gentemot hela världen.
Mm. Och lite kort då, vad kan det här få för konsekvenser?
Ja, Trump hävdar ju att han gör det här för att skydda amerikansk ekonomi. Han pratade om att stärka USA, stärka amerikansk tillverkningsindustri och kastade nyss ut röda kepsar här i publiken med budskapet Make America Great Again. USA ska bli ekonomiskt starkt, säger han. Men många ekonomiska bedömare menar ju att det här kan leda till eskalerande handelskrig och risk för stigande priser och inflation och att konsumenterna i slutändan kan bli de som får betala.
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg med oss direkt från Vita huset. Och vi fortsätter inrikes, för idag kom domen i Växjö tingsrätt i fallet där en 22-årig kvinna i Lessebo mördats. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Conny Jörneklint, domare i målet, berättar hur domstolen har resonerat kring mordets hedersmotiv.
Det mest talande exemplet på den hederskultur som rådde i familjen skulle jag säga är de ljudmeddelanden som pappan har skickat till flickan. Ett antal, stort antal sådana, 12 eller 13 stycken, där det talas om vanheder, skam, att hon ska offra sig för att han inte ska tappa ansiktet.
Kvinnans kropp hittades svårt bränd vid ett vindskydd i Lessebo i maj förra året. Kort därefter riktades misstankarna mot hennes egen familj och bara några dagar efter mordet greps pappan, brodern och mamman. Nu döms den 45-åriga pappan till livstidsfängelse och den 23-åriga brodern till 16 års fängelse. Mamman som också åtalas för mord frias däremot.
I det avgörande ögonblicket så vill inte mamman att flickan ska dö och då har hon inte uppsåt att döda. Och då faller åtalet mot henne.
Pappan har nekat till all inblandning i mordet, medan brodern har erkänt att det var han som ströp sin lilla syster efter att ha blivit uppmanad av pappan.
i en hederskontext så kan inte sonen fatta ett beslut om att systern ska dö. Det måste patriarken fatta. Pappan måste fatta det beslutet, och det är väl egentligen det avgörande beviset för att det är pappan som har fattat beslutet och varit med om det här. Det får också betydelse för straffvärdet av sonens gärning.
Reporter Sofia Diaz i samarbete med P4 Kronoberg. Försäkringsbolaget Folksam säljer hela sitt miljardinnehav i elbilstillverkaren Tesla. Orsaken är bolagets inställning till fackliga rättigheter både i Sverige och utomlands. Emily Westholm är chef för ansvarsfullt ägande inom Folksamgruppen.
Vi har försökt på olika sätt att påverka bolagets inställning till fackliga rättigheter. Vi kan inte se att vi har fått till någon typ av förändring, och vi ser inte heller att det är realistiskt framåt att vi kommer få till det. Så därför har det här beslutet fattats.
Och nu kommer det starka reaktioner från Northvolts före detta anställda i Skellefteå. Felaktiga löner har betalats ut och anställda har skurits av från arbetsplatsen. Johan Brännström är ett av IF Metalls skyddsombud på fabriken.
Vissa människor har bet sig från Piteå och köra ner till Northvolt för att jobba nattskift. Och så kommer de till grinnarna och drar kortet och så blinkar det rött. Så kollar de och säger att de 15 minuter tidigare fick ett meddelande att nej, men du är inte välkommen längre.
Ja, för en del gick det inte mer än några minuter från beskedet från konkursförvaltaren att de hade arbetsbefriats tills att de helt skars av från arbetsplatsen. En del hann inte ens in på jobbet för att hämta sina saker.
Jag har en kollega som hade lämnat chips på skrivbordet och lämnat tröjan över stolen och liksom grejerna de har lämnat kvar, det är bara de tar sig in och hämtar sina saker längre.
I den smått kaotiska situation som nu uppstått, där flera tusen personer står utan jobb, finns det små möjligheter att ställa frågor till företaget eller konkursförvaltaren för de anställda. Till exempel är det många anställda som fått fel lön.
Jättemånga har ju fått fel på lönerna i samband med det här. Och vad ska de göra åt det? Det finns inget sätt för de anställda att nå ut till företaget.
Och vi har sökt konkursvaltaren, förvaltaren. Reporter Erika Sundén. Och så vädret imorgon får stora delar av landet soligt. I norra Norrland tidvis moln och rejält blåsigt med mycket hårda vindar, lokalt stormbyar. Från i söder 15-20 grader, till i norr allmänt 0-7 grader. Den här sändningen producerades av Louise Steinberger och presenterades av Johan Hellström.
P3, Sveriges Radio.
Bye.